heter Wilhelm och det här är det 93:e avsnittet av Nordnordost podcast. Och med mig i studion har jag Mattias.
Ja, hej!
Det var inte igår.
Nej, jag tror att det är nästan ett år sedan.
Du var med där runt jul, minns jag.
Ja, vi hade det kontrafaktiska avsnittet och sen hade vi julens fyra ryttare avsnittet där, precis. Det var nog kanske det sista jag var med på. Så kan det ha varit. Sen har jag prioriterat att spela istället, så att det har ju begränsat med tid i år, tyvärr. Men ett sjuhelsikes spelår har det ju blivit istället.
Ja, ja, det kan jag faktiskt hålla med om. Det har varit mycket spelat i år.
Och framförallt en massa kuf.
Massor med kuf. Vi har spelat och jag har spelat fristående från oss. Och jag har gjort ett dataspel baserat på kuf. Det har varit kuf.
Mm. Fantastiskt. Har du spelat något annat än kuf?
Du har ju bara spelat kuf hela året där. Men jag har ju då sen jag spelade in podcast sist... spelat massa schack.
Jaha.
Jag hittade en sida på internet som heter Liches, där man kan välja att köra schackpussel, och då har de ofattbart många schackpussel sorterade i svårighetsordning.
Alltså det är alltså schack, det är inte rollspelsschack eller
schackrollspel. Nej, det är schack. De är sorterade i svårighetsordning, de heter alltså schackpussel. Så i början så bara spottar den schackpussel på en, och så till slut så förstår den hur duktig man är. Och sen försöker den liksom hålla svårighetsgraden på de där, så att man typ ska lyckas varannan gång eller något sånt där.
Okej, okay, coolt. Vad tror du om man hade haft ett rollspel som hade schack som resolutionsmekanik, hade det funkat?
Det är lite playerskilligt, va?
Det är ganska långsamt också.
Okej, okay, ja, men man kan ju köra hela kampanjen som ett schackbräde. Där vilken fraktion som vinner på slutet avgörs med schackmatt.
Ja, men precis. Kanske. Säkert gjort.
Det är säkert gjort. Alltså jag såg, det swishade förbi om någon Kickstarter, om något rollspel som var... baserat på att spelarna eller rollpersonerna var medlemmar i en schackklubb och superhjältar.
Ja, alltså det känns ju som att Queen's Gambit och Marvel Universe är väl två bra vågor att rida på, eller?
Ja.
Om man vill tjäna pengar. Men om vi ska prata om spel som inte tjänar så mycket pengar.
Om vi talar om någonting som är ännu sämre på att tjäna pengar, så är det vår Patreon.
Okej.
Den har ju då svält med stormsteg, och nu har vi 7 stycken hungriga mecenater.
Oj.
Som dock inte har behövt betala några pengar på bra länge, därför att jag gjorde ju det här antagandet att jag skulle orka med att göra 2 avsnitt i månaden.
Mm. Och det har inte gått så bra.
Och det har inte gått så bra, för att jag bytte jobb samtidigt som jag tänkte de där sakerna, och så det har ju gått helt i stöpet. Mm. Så jag påminner igen alla mecenater att från nyår, eller efter nyår, januari 2022, så kommer jag att börja dra pengar även månader då jag bara gör 1 avsnitt. Mm. Så ifall ni verkligen, verkligen ville ha 2 och bara backa för det, så är det dags att hoppa av.
Ja, det är inte vad vi ska göra med alla pengarna.
Ja, jag vet inte heller.
Ja, nej, det är väl merch kanske?
Merch? Ja, men det merch är ju bara så här sätt att få ännu mera pengar.
Okej. Okay. Ja, vi hade ju de där QF-tröjorna vi tryckte upp. Vi kanske skulle kunna göra något med det.
Ja,
för att få fundera. Men ska vi prata lite QF?
Ja, ett temaavsnitt. Mm. Bara om QF. Nu när jag har en riktig kejsarkuf med mig här i studion.
Ärkekuf.
Ärkekufen.
Ja, men vi är väl ganska luttrade. Du har ju faktiskt både spelat en massa kuf och spelat kuf. Så du kan ju som prata från båda sina skärmar. Jag har ju dock spelat en väldigt mängd kuf. Jag tror till och med kanske jag har gått om Felicia nu. Jag vet inte riktigt om hon har fortsatt hålla uppe den här höga takten här tidigare. Men jag tror eventuellt jag är en... mestas kuf-spelledaren i världen nu. Det skulle kunna vara så. 35 spelmöten i den här nya kampanjen som vi ska prata om. Och sen var det väl 10 spelmöten i Norrland, så ett par gånger och Orienes och sådär. Så att jag är väl uppe i ungefär 50 då kanske.
Mm.
Spelmöten. Det borde jag ligga rätt bra till i alla fall på topplistan,
det,
tror jag.
Det är ganska flitigt spelat ändå. För att, inte om vi jämför med gymnasieåren så där, man kunde spela 5 kvällar i veckan, men som ansvarstagande vuxen att klämma in 50 pass på ett spel på 2 år, det är ju ganska...
Ja, det är ju, offline-spelledandet har ju naturligtvis hjälpt. Alltså pandemin har väl faktiskt... På det sättet så har vi ju fått upp ögonen för att det går att spela den här spelformen också. Det gör ju att uppstartsfasen blir lite... blir enklare att passa in i ett annars ganska pussligt schema. Men... när det är mycket. Jag är väldigt nöjd. Det har ju också gjort att det har blivit en viss kontinuitet i kampanjen också. Så att vi har ju verkligen hållit varannan vecka. Vi har haft 2 planerade spelmöten varannan vecka och har väl alltid hållit minst 1 av dem. De flesta veckor faktiskt båda. Så att det är bra takt, tycker jag. Då är man nära den här magiska gränsen du brukar ha, att det är det typ 2 veckor så måste hända någonting, annars så tappar kampanjen. Så att.
Man måste inte spela, men det måste liksom vara någon interaktion runt den.
Mm.
Att någon som på chatten skriker, jag tänkte på kampanjen, det här låten är ju precis till förra scenen vi spelar, eller nästa gång vi ses så vill jag prata med bokhandlaren. Liksom, sådär. Att man påminns om kampanjen i sitt sinne. Varannan vecka.
Ja, men låter bra. Vi har ju fantastiskt prydliga notes för en gångs skull. Alltså, vi kanske ska spoila lite grann om upplägget då. QF spelas ju i faser. 3 stycken. Utforskning, konfrontation och återhämtning. Och sen går de ju om och om igen. Och vi tänkte väl kanske prata lite grann om lite lessons learned och tips och tricks och erfarenheter från de faserna. Och så även kanske ta den första fasen, alltså själva uppstart av kampanj också, för det har vi också gjort ett par gånger nu, så att ska vi börja där?
För att vi har väl, är det 3 eller kanske 4 olika kampanjer som vi nu har erfarenhet från, där den första är Norrlands inland.
Precis, och den gick väl typ framförallt 2019 spelade vi den, tror jag. Och det var ju 10 spelmöten offline drygt, tror jag.
Jag vet inte hur mycket vi har pratat om den i...
Ja, en del när det begav sig, men det var ju som, vad kan man säga, embryot till mycket av det som... Det är ju en helt annan tematik än Kaliforniens mörka torn, vilket är den här lite mer cyniska och glassiga kampanjen som vi har spelat tillsammans nu då. Men alltså just faktionsbiten provade vi ju på där, den konstruktionen och... återanvände faktiskt både, fast utvecklade både i Kaliforniens mörka torn men även i din kampanj som du har kört.
På rollspel.nu så heter den väl Rechnoigorod eller något sånt där. Men i mina anteckningar så heter den QF Akademia som jag spelade nu, och sen så ska vi gå in lite grann på det i slutet på avsnittet, så håller vi ju på att starta upp nästa kampanj då.
Men vi kan väl pitcha bara premissen för de här 3 kampanjerna så vi har liksom men du börjar med... jag har ju 2, jag kan ju börja med en av dem så får du ta en mitt emellan. Vi börjar med Norrlands då. Det var ju alltså en, jag skulle säga, en kärleksfull nidbild till Norrlands mörka inland, och kanske inte nödvändigtvis just den här typ... Det är ett ganska populärt tema det här med nordiska väsen och liksom skräck i de här trakterna. Till exempel, jag tänker på Barkhäxan också. Det här var väl mera det här med att det finns en mack, att det är glesbygd, att har folk flyttat därifrån, och att komma dit som främling. I efterhand så har jag ju lyssnat lite grann på vad heter den? Händelser vid vatten, tror jag, som är en sån där klassisk svensk roman slash lite deckarhistoria, och det är lite grann samma koncept, tror jag, där, alltså har jag fått förstått i efterhand, att lite grann att komma till den här glesbygden och känna att det är lite eljest, det är lite annorlunda, och då när det då gäller QF så är det ju dessutom mycket annorlunda, Så att tematiken kretsar ju framförallt just det här kring att det är lite ett säreget samhälle som man försöker integrera sig i lite grann. Och mer hinner börja förstå att det finns annat där också. Och en god portion norrländsk folklor också då, som fast tolkad kuf-style skulle man kunna säga. Mysiga ritualer och vandra på myrar och träffa vittror och så här.
Köpa hembränt
bakom macken av tant Hilda och sånt där. Gå in på macken och chatta med mackföreståndarinnan för att få reda på rykten ifrån bygden och sådana saker. Det var en mysig kampanj. Hur är det med Reshkojnorov då? Eller Reshnojgorod kanske?
Den är kanske närmare vad jag hade i huvudet när jag skrev Kuf. Om storstaden som magisk lekplats och trätande kulter. Och dess tema är att rollpersonerna är studenter i en universitetsstad. Och det finns konstiga studentföreningar och alla institutioner på universitetet är inte riktigt vad de verkar. Och den sneglar ju lite grann på den här fantastiska tv-serien Ares som vi har pratat om någon gång för länge sedan, tror jag.
Just det. Framförallt första 3 minuterna av Ares.
Första 3 minuterna av Ares kan man ju se. Den finns på Netflix, tror jag. Behöver inte se hela serien. Om man sett de första 3 minuterna så har man... Då har man fått det mustigaste och så tyckte man att de var fantastiska, kan man se lite till dem. Men just de första 3 minuterna är enormt bra.
Ja, och sen har vi då Kaliforniens mörka torn som var ett försök att mergea de 2 temana Kuf och Bret Easton Ellis. Författaren som har skrivit bland annat American Psycho, Glamorama, ett flertal andra böcker. Less Than Zero, Rules of Attraction, lite såna här olika. Det är ju generellt med hans böcker är ju att handlar om ungdomar som har alldeles för mycket pengar och därigenom också har rätt vidrig människosyn, kan man väl säga. Vilket då, det här var ju kanske ett försök att också titta lite ännu mer på det här just underliggande temat i Q-facken spelare, som du var inne på det med Reshnojgorod också, att spelare som det är skrivet nästan. Alltså, eller om man kisar lite grann, när jag kisar på det och ser vad det är för någonting. Det här med att framväxandet av en sekt under spelets gång. Att rollpersonerna blir som nästan per automatik en sekt. Och på ett ganska naturligt och obehagligt sätt, skulle man kunna säga. Och i kombination då med att, om du sa det här med alltså storstad, yta och att sen börja lätta på skinket på den där ytan och titta på vad som finns under egentligen. Något annat som faktiskt spelar mer roll liksom, än bara det här ganska meningslösa livet som man kan få skildrat i Bret Easton Ellis böcker. Men också de här tankarna då runt fraktionsspelet som fanns redan från Norrlands. Så att, det var en intressant mix som blev mer lyckad än jag tror vi trodde från början. Höll för en hel lång kampanj.
Ja
intressant.
Och nu pratar vi ju som om det i imperfekt här. Det höll för en lång kampanj. För att vi är alltså klara med kampanjen när det här spelas in.
Ja, precis. Jag tror att krönikan är framme ungefär i scen 65, tror jag. Så att den kommer att vara spoilerfri om man har följt tråden. Om vi säger så. Vi kommer inte att spoila någonting som händer därefter, så där kan ni vara lugna. Men jag ligger lite efter där, så vi har alltså med andra ord avslutat kampanjen också. Så vi pratar om den, det är därför vi pratar om den imperfekt. Ja, men ska vi prata lite kampanjuppstart då? För att nu har vi varit med och riggat, och vi har faktiskt, egentligen så har vi faktiskt påbörjat en kampanj till också, Kuf, om vi ska vara riktigt ärliga. Vi började ju faktiskt en genomspelning av Mask of Nyarlathotep också med Kuf som motor. Och gjorde ju liknande kampanjuppstart där faktiskt. Men var brukar vi börja någonstans när vi ska starta kampanjerna?
Alltså det är ju otroligt tacksamt att kampanjpreppa Kuf om man ska spela sådär i någonting nutidsaktigt i den moderna eran. Då har vi gjort namnlistor. Det följer ju med en för svenska namn. Och det var ju den vi använde i Norrlands inland.
Precis.
Men för både Kaliforniens mörka torn och där Knoigrod så har det ju gjorts namnlistor, alltså namntabeller egentligen.
Mm.
Man kan slå fram namn som passar i settingen. Och det är väl inte en kuf-specifik grej, utan det tycker jag, nästan vad jag än ska spela så började med att jag tar fram en namnlista. Otrolig genväg sen som spelledare också att ha den där namnlistan till hands.
Ja, den är ju både praktisk, men sen så ger den ju också liksom lite, det är som en det ger som setting i sig, kan man säga. Dyker inte upp några Lennart i Kaliforniens mörka torn, men i Norrlands inland definitivt. Och det gör ju att det får en lite annan flavor. Sen hade jag ju den här extra kryddan egentligen i Kaliforniens mörka torn också, genom att jag hade 20 mansnamn och 20 kvinnornamn och sen 20 efternamn. Och alla de här var dessutom då scrapade från, jag gick igenom Bret Easton Ellis böcker helt enkelt och plockade ut namn därifrån. Jag tog bort Not, jag tog bort Bateman till exempel, för det var som en så uppenbar koppling där till American Psycho. Så jag tänkte att det kan man väl kanske reagera på. Men de andra är faktiskt plockade därifrån också. Dock inte då i den kombinationen de finns i böckerna, eftersom att vi slumpar ihop förnamn och efternamn hela tiden. Men där hade vi en poäng med att det bara fanns 20 efternamn. Och i och med att ungdomarna egentligen inte brydde sig så mycket om, så att säga, vanligt folk, så var det nästan som att det fanns bara 20 släkter i den här staden som heter Cedar Grove, som låg på Kaliforniens västkust i närheten av Los Angeles. Och det gjorde ju att då fick man automatiskt, om man fick ett nytt namn, så fick man automatiskt släktskap då, ifall det var ett efternamn som hade uppkommit tidigare i kampanjen. Det där gav ju faktiskt ganska bra spel, kan jag tycka, så här i efterhand. Märkliga syskon och kusiner och så här som dök upp särskilt i scener då det dök upp väldigt många nya personer och det var sent i kampanjen. Det var ju framförallt den här infamösa hotellstormningen då det var 8 NPC:er i samma hotellsvit och alla skulle slås på namntabellen. Där haglade det ju bara av släktingar. Vilket gav lite extra krydda, tyckte jag. Och det gav ju också lite dubbletter, som att det inte fanns så himla många namn, så var det faktiskt, om man slog i slumpen sitt namn, så skulle det kunna vara en person som man har träffat på tidigare också. Och det hände ju också någon gång, så att jag tyckte det funkade, det var ju som en artificiell begränsning egentligen, eftersom att jag inte gjorde så långa listor, men det, jag tyckte faktiskt det funkade ganska bra som spån, som seed, som meningsfull slump på något sätt. Men hur gjorde ni Nesjnogorov?
Jag tog, alltså där i på ryska så byter, alltså man har ju olika efternamn om man är man och kvinna.
Ja, just det.
Så att jag hade 4 tabeller, förnamn män och efternamn för män och sen förnamn för kvinnor och efternamn för kvinnor. En sån och sen så hade jag ju då, där var ju premissen att de skulle vara studenter, så där gjorde jag också en yrkestabell med fast med vilken olika utbildningar som de läste på universitetet eller läser.
Spelar fortfarande.
Så där slår de vilken utbildning de går.
Har de kunnat åberopa mycket fördel av
Nej.
Den då?
Nej.
Nej.
Nästan aldrig.
Det är lite roligt det där, för att egentligen så är det en av de kraftfullaste bitarna i QF är ju vilket yrke du har, eftersom att saker som faller så naturligt inom det yrket ska du egentligen kunna få slå med fördel på, så det vill säga slå dubbla tärningar. Och det tror jag väl var lite mer användbart till exempel då i uppstarten av Masonera Totep-kampanjen, då jag plockade yrkeslistan från Call of Cthulhu och konverterade om den så vi kunde slå på den helt enkelt när vi gjorde karaktärerna. Och då kommer det ju sådana kraftfulla yrken som typ doktor och polis och typ detektiv och sådana saker. Inte så svårt att kunna se vad de ska kunna göra för någonting, men det har varit lite värre när det var till och med så utarmat Kaliforniens mörka torn att de här ungdomarna behöver ju inte jobba egentligen. De har ju så jäkla mycket pengar. Så för det första fick vi ju döpa om det till sysselsättningar då. Och sen så hämtade ju de där sysselsättningarna från vad faktiskt de här personerna sysslar med i hans böcker. Och de har ju egentligen inga riktiga jobb som jag som kan någonting. Det var väl så här, fastighetsmäklare kanske var lite vettigt, men alltså en skönhetskonsult
eller modeinköpare.
Handmodell är ju lite svårt att åberopa fördel från. Så att vi fick till och med slå 2 gånger här, som att de hade som 2 stycken deltidssysselsättningar som de kanske jobbade med då, om man tänkte så ett par timmar i veckan då, mest för att det var roligt, inte för att de behövde. Så att det där var ju väldigt sällan som någonting åberopades där heller. Jag tror, ja, mäklare är bra på att hitta i okända städer, kommer vi fram till.
Ja.
I övrigt var det väl ganska lite, skulle jag säga. Det var väl en NPC som var affärsängel inom IT-branschen. Han fick ju som epitetet hacker då. Så att, det var en hench var det, precis. Tim Clifton. Så att han fick ju fördel på många av de här hackingslagen som skulle göras då. Men i övrigt var det väldigt lite som användes där. Men annars är det också en ganska bra... Ja, om man ska ändra på settingen, alltså från grundsättningen i Q, så är den där yrkestabellen ganska bra att modifiera för att få in... Ja, men vad gör folk i den här, just den här settingen?
Och det är ju ganska tacksamt att hacka den. Liksom, om vi jämför med drakademoner.
Mm.
Ja, men jag ska introducera ett nytt yrke. Ja, men då måste jag lista ut vilka yrkesfärdigheterna och grundegenskapskraven och startutrustning och mycket pengar har de och sådär. Men i QF är det bara, vet du vad namnet är på yrket, så har du gjort det jobbet du behöver göra.
Precis. Nej, och sen är det mycket upp till spelaren att helt enkelt åberopa det yrket när man tycker att det är i närheten av det man ska slå slag för. Då. Så att det, jag håller med, det är väldigt tacksamt. Det är väldigt lite prepp egentligen. Du hade något om värnplikt också, sa du det?
Ja, i Rechnogorod-kampanjen så kan de som har gjort värnplikten, alltså då är de ju vana vid att hantera vapen och sådär, så då kan de hävda av fördel enklare då ifall det blir några skjutvapenstrider.
Ja, den där är ganska mäktig ändå.
Den är ganska mäktig ifall de har gjort värnplikten då. Mm.
Är det någon sorts, jag vet ju att du har gjort värnplikten och jag har inte gjort värnplikten. Är det någon sorts att ytterligare demonstrera människovärde för de som har gjort värnplikten än för de som inte har gjort värnplikten? Eller
nej,
din sida, eller?
Jag ville ha det här lite militariserade samhället i den här staden. Alltså att det är inte vanliga poliser, utan det är något så här, ja, alltså de kallas poliser, men de har kalasjnikovs och kamouflagekläder som står och vaktar på gatorna, och det är propagandaaffischer och ungdomarna gör värnplikten och sådär. Så att det är liksom det sortet samhälle som förväntar sig hemskheter på något vis.
Mm. Ja, vi hade ju en annan sak i Kaliforniens mörka torn. Det slog vi både för spelarna och spelpersonerna. Det var ju att jag skrivit rik eller fattig i anteckningarna. Det var ju inte riktigt så. Alltså alla som var någonting i den kampanjen var ju ekonomiskt oberoende. Men det här var ju mer ett mått på, är ni astronomiskt rika i er familj? Eller har ni bara pengar så att ni har ett stort hus, två bilar och kanske bara en båt? Liksom. Det är alltså definitionen av fattig i den kampanjen. Och det hade ju faktiskt en teknisk effekt av att de som var rika hade ju faktiskt möjligheten att slå återhämtningslag och söka läkarhjälp och sådana saker med fördel. Eftersom att det finns en ekonomisk faktor där i grundboken.
Mm.
Vilket i sig är ju rätt potent. Alltså det var ju också en ganska bra fördel egentligen. Men också samtidigt samma sak, 50-50 ifall du hade den eller inte från början. Då. Jag tror det var ungefär 50-50 mellan spelarkaraktärerna också, om de var rika eller fattiga.
Ja.
Ja, men lite så här små... Det är ju inte så mycket... Det finns ju inte så mycket i rollpersonerna egentligen. Det är ju mest grundegenskaper, yrke... En mörk hemlighet i princip. Så att, sen är det inte så himla mycket mer runt rollpersonerna. Så att lägga till någon enstaka detalj där gör ju ändå ganska mycket. Får man få lite mer att spela på.
Mm.
Det var väl ungefär kampanjuppstarten. Sen hade vi ju naturligtvis vanliga Session Zeros då med ja, lite etablerad setting och bestämma. Det är ju en ganska... Det är lätt att det blir ganska mörkt när man spelar Q, så det kan ju vara bra att ha det samtalet också om vars gränserna går någonstans i det läget. Alltså vanlig Session Zero-snack helt enkelt. Men sen är vi bara att köra igång. Ska vi prata lite om utforskningsfasen? För den tycker jag vi ändå har lärt oss ganska mycket av. Den är ju egentligen ganska löst beskrivet i boken, skulle man kunna säga. Alltså det är väl, och det är väl lite grann, så är det väl i tradd egentligen också. Alltså...
Mm.
Tidsskala är ju oftast någonting som man jobbar med ganska hårt när man är inne som i strid eller liksom taktisk mode egentligen. Men hur snabbt det ska gå, vad som ska hända och sådär, och liksom hur man spelar, det är ju ganska flytande. Och det är ju lite grann så i QF också. Jag tror den håller för väldigt många olika modes i utforskningsfasen, hur man väljer att spela den. Hur körde ni i ryska kampanjen?
Nej, men det är som vi spelar rollspel till vardags. Det är alltså inte det här strikta scen-tänket som vi har i Kaliforniens mörka torn.
Mm.
Däremot så när jag skriver krönikan så gör jag artificiella brott liksom. Ja, men nu rollspelade vi oss från den här situationen till den här situationen. Då lägger jag in ett scen av brott. Men för spelarna så är det inte tydliga scener för dem. Utan de bara spelar rollspel.
Mm. Ja, men så var det ju Norrlands också. Det var liksom en löpande takt bara helt enkelt i den scenen. Man gick dit man ville och väldigt spelarstyrt då. Fast med lite slumptabeller ibland då, när tiden går och det skulle hända någonting som inte spelarna styrde fram till. Men det är inte så där jättestrikt egentligen. Men i Kaliforniens mörka torn, som du sa, det gjorde vi ju en annan variant på det. Det var ju lite grann också på grund av den settingen också, kanske för att emulera böckerna lite grann. Det är ganska ryckigt, alltså när man läser dem. Och det är väldigt, väldigt brötigt, alltså just detaljmässigt. Det är saker som, i och med att det är liksom... Det finns så otroligt mycket pengar i omlopp och det är så mycket så här, wow-sökande och sånt, så matchas väldigt märkliga saker ihop liksom. Så att det gjorde ju att jag kände att ja, men här kan jag skriva någon sorts scengenerator, alltså som kan nästan bara slänga in oss i jättekonstiga situationer hela tiden så länge vi är i utforskningsfasen. Om inte spelarna har en väldigt tydlig direktiv, alltså en riktning, alltså de vill att ja, men nästa scen ska handla om det här liksom, så kan vi bara hoppa till en scen där det faktiskt händer någonting och så ser vi vad karaktären är. Och det tyckte jag funkade framförallt jättebra i början när ni inte hade någon riktning.
Mm.
För det har jag uppfattat som lite trevande faktiskt i Norrlands inland också, att det var väldigt trevligt i början av den. Alltså, men det är ju också ett otroligt lågt tempo i början på en QF-kampanj. För det har ju faktiskt inte hunnit hända så där himla mycket mystiskt. Finns inte någon tydlig riktning att börja dra i. Det är väl möjligtvis att man börjar spela hårdare på de här mörka hemligheterna och börjar där. Kanske man kan få till en tydligare riktning som leder liksom in på mysteriesökandet och sånt. Men annars har ju inte spelarna så där fruktansvärt mycket att gå på oftast i början på kampanjen, känner jag.
Börja kampanjens första fyra scener är de fyra rollpersonernas första kontakt med det övernaturliga.
Mm. Ja,
igång det ordentligt.
Ja, men så har vi aldrig startat.
Så har vi aldrig startat, utan det ligger och gror där i bakgrunden.
Mm.
Men det är, alltså jag hänger ju på Twitter och dessa amerikaner. Och de skojar ju ibland att det bästa med Dungeons & Dragons är shopping- och dating-simuleringen när man inte slåss.
Mm.
Och jag spelar ju gärna okult också.
Mm.
Och där blir det ju framförallt under den tidiga perioden, alltså gymnasietiden, innan man riktigt vet vad man ska vara rädd för. Mm. Så är det också otroligt trevligt att liksom bara gå runt och liksom leka mamma, pappa, barn med rollpersonerna lite grann sådär.
Mm.
Och jag tycker inte att det långsamma rollspelandet där är någonting dåligt, för att samtidigt som vi tycker att det händer ju ingenting så lär vi ju oss väldigt mycket om vilka rollpersonerna är.
Precis. Att
det gör vi ju inte när vi slår fram dem.
Nej, det finns ju nästan ingenting där. Alltså, vi ser ju statsen och vi ser namnet och vi ser ju yrket. Kanske har vi plockat fram en bild. Men sen vet vi ju ingenting mer. Och det är ju jämfört med att ha en, liksom en lång bakgrundshistoria eller en massa genererade detaljer och så här, så har vi har ju som bara ett litet skelett helt enkelt där. Och det gör det ju trevligt att faktiskt få känna lite grann på rollpersonerna. Alltså låta dem få prata med varandra och så här. Jag har ju inte gett ut norra slutförvaret för radioaktivt avfall, Nossra, än till Norrlands inland. Men den är ju nästan klar, den modulen. Det är bara att hamna i träda på grund av kampanjerna. Men där har jag faktiskt, om man spelar det separat, så har jag ju gjort en liten tabell där man kan slå på vad ens person gör i bilen när den här gruppen åker mot Nossa genom de mörka norrländska skogarna. Så då får man också en liten detalj att spela på. Men man kanske sitter och löser korsord eller så sitter man och tvinnar på något halsband eller fingrar på en vixelring eller man skrattar högt och eller lite olika sådana saker som kan hända liksom, som man har någonting att spela på. Och bara att kunna få prata med varandra i rollpersonsskrud och få vara med om något, även om det är alldagliga scener, gör ju att man får ju lite mera hum om vad det är för folk. För det, nu är det, även om QF är ett OSR-spel, så känns det ändå som att som vi spelade så är det ju väldigt mycket rollspel, eller hur va?
Strukturerad friform.
Ja, men lite ja. Så. Upplevelse OSR tror jag ni försökte coina där. Ja. Ja. Nej, men det är lite grann så. Så det, jag håller med. Det gör egentligen inte så mycket att det går långsamt. Men jag tyckte att scenerna gav... gjorde det också lite enklare att den här få rätt flavor på det från början. Kände jag. Alltså det var miljöerna... Vi behöver inte liksom lista ut miljöerna. För de kommer från tabellerna som jag har preppat från inspiration från böckerna. Då. Så att jag tyckte det var ganska effektivt just för den biten. Sen var det ju som att... Den kampanjen var lite speciell för det var inte så himla viktigt hur lång tid det gick heller. Eller att hålla koll på, ja men, behöver ni gå till jobbet nu eller någonting sånt. Det var ju helt oväsentligt i deras. Det var ju som bara att de gled mellan upplevelse till upplevelse på något sätt, de här ungdomarna. Så kunde man kisa lite grann mellan och gissa på att de gör någonting annat däremellan. Men det, man spelar bara de intressanta bitarna egentligen. Så på det sättet funkade det väldigt bra med scenmetodiken där, tyckte jag. Ja, men den är intressant, utforskningsfasen, just eftersom att den är så odefinierad. Men den känns ändå som att det kanske är den viktigaste fasen egentligen.
Ja, men alltså, om vi inte hade utforskningsfasen, då hade ju inte rollpersonerna betytt någonting. Alltså, och det gör de ju inte i vanlig OSR. Nej. Där är det ju kampanjen, eller grottan som är äventyret. Eller grottan som är rollpersonen, kanske till och med riktigt spetsig.
Mm.
Att rollpersonerna spelar ingen roll. Men KUF har ju hela liksom den spelstilen som stridssystem. Och sen säger det, fast du ska ändå bry dig om din rollperson.
Jo, precis. Och det är lite skillnad om man spelar det i kampanj som vi har gjort nu. Jämfört med om man spelar det som One Shot till exempel på Gotcon. För där har vi ju satt upp Orienes tidigare och spelat det bara två. Och där är det ju bara konfrontationsfas egentligen. Vi spelar ju varken återhämtning eller utforskning. Så det är ju bara ett snapshot i mitten av QF-faserna. Och då, man går ju miste om en del av det andra som gör QF speciellt, ska jag säga. Om man spelar bara som one-shots. Då är det ju nästan mer som att man spelar skräckknape eller sånt där.
Ja, ja.
Lite åt det hållet. Mer traditionell OSR.
Mm.
Men ska vi prata lite om konfrontationsfasen? För den är ju, alltså vi sa att utforskningsfasen kanske var den viktigaste och intressantaste. Konfrontationsfasen har jag någon sorts hatkärlek till här nu efter två kampanjer med den. För den är ju både det som så att säga berättigar att vi spelar OSR på något sätt. Att det är de systemen vi använder. Och att vi introducerar även faran egentligen. Skulle man kunna säga. Alltså risken för rollpersonerna kommer ju i väldigt stor utsträckning i just konfrontationsfasen. Känslan av att de faktiskt kan stryka med. För att det ska mycket till om de dör i utforskningsfasen eller återhämtningsfasen, känner jag.
Ja, då har man otur.
Men i konfrontationsfasen är ju som stakesen högre. Så att den är ju där för att liksom öka insatsen och inte göra det till bara ren friform, som du säger. Men samtidigt så är den spelas ju väldigt annorlunda jämfört med de andra bitarna, tycker jag. Framförallt, ja men tempot till exempel är ju lite annorlunda. Eftersom helt plötsligt är det intressant att tracka tid på ett annat sätt.
Mm. Blir ju så otroligt tydligt när rollpersonerna transporterar sig inom världen. I utforskningsfasen. Ja, men vi kör till universitetet. Vi kör till hamnen. Och det är liksom bara, ja, nästa scen är ni där. Medans i konfrontationsfasen bara, ja men vi går till universitetet. Okej. Det är två tidssegment. Tid det tar att gå dit. Då slår jag två konfrontations- eller slag på mötestabellen och se om ni springer på någon där.
Mm, precis.
Era facklor brinner ner medan ni utforskar mörkret och så vidare. Liksom. Att det är någonting helt annat. Faran blir mer påtaglig och de här avvägningarna med att betala tid för att göra någonting. För tiden är inte gratis längre.
Den kan ju kosta även i andra faser. Vi var ju inte inne på det när vi spelade Masonera Latotep. För där är det ganska viktigt just vilket datum det är och hur lång tid man tar på sig på saker. Så att där höll jag väl en viss koll även på hur mycket ni hann med per dag. Även i utforskningsfasen. I återhämtningsfasen blir det extra viktigt eftersom att där kan det ju faktiskt gå veckor. Vilket låter rusa fram i klockan så att säga. Så där var vi väl inne på att vi skulle framförallt kanske göra återhämtningsfaserna mellan de större akterna då. Alltså det är ju en viss mängd med resande i den kampanjen. Att passa på att göra den på båten då för att inte liksom tappa den här metavalutan av tid egentligen i kampanjen heller då. Men alltså, som du säger, det är ju, jag använder väl det, en del av det i Norrlands för att faktiskt få lite slumpmöten i bygden och sådär vid transport. Men i konfrontationsfasen så är det ju liksom, där finns det ju en poäng med det, att går det 15 minuter, går det 30 minuter, så blir det chans för ett slumpmöte till exempel. Så att du är inte säker där egentligen. Det spelar roll hur lång tid saker och ting tar. Håller du på liksom och fipplar med... Det är inte gratis att göra korta avbrott och återhämta lätta skador till exempel. Utan det går faktiskt tid. Så ni kan springa på någonting då. Så att det är ju en annan del. Helt klart. Men sen blir det också så att jag tyckte det var lite just den här mängden med beskrivningar också. För helt plötsligt så är vi ju inne i någon sorts taktiskt krälande ofta. Särskilt om vi ska utforska en grotta eller en dungeon eller liksom en plats, vilket också är en del av spelstilen. Men då ställs det ju ett helt annat krav på exaktheten i beskrivningarna på något sätt. Jämfört med hur det är i utforskningsfasen. Och där var det ju en väldigt stor kontrast i mängden samberättande framförallt, ska jag säga.
Mm.
För utforskningsfasen kunde vi sedan berätta precis hur mycket som helst utifrån det här. Det var ju bara att vi sidade scenerna med saker i Kaliforniens mörka torn och fick massa detaljer att spela på. Men sen så tog vi de detaljerna, eller la till fler detaljer i vilken riktning vi ville. Där var vi ju som ganska jämställda i de scenerna, spelare och spelledare. Men i konfrontationsfasen är helt plötsligt, ja men nu spelar vi helt plötsligt OSR igen. Så då är det ju superviktigt att spelledaren går tillbaka till att bli mer av den här opartiska domaren och bli mer exakt. För annars kan inte spelarna faktiskt använda sin playerskill. Och det blev bättre och bättre, men det var en ganska klurig omställning tror jag för både spelare och spelledare, tyckte jag. Hur var det i Reshnogorod?
Ja, alltså i utforskande fasningen så är det ju som bara vanligt fritt rollspelande, inte en scentänk om vi är så.
Mm.
Det har blivit så att de har ju varit i tre, men egentligen mer detaljerat i två olika av dessa bortomvärldar.
Mm.
Den första mögelvärlden där de träffade den här monstret med horn.
Behornade konungen.
Mm. Behornade konungen, precis.
Mm.
Och där är det ju traditionsenligt hexcrawl med häxar och slumpmöten.
Mm.
Rakt upp och ner, padam, padam, padam. Men nu har de ju också färdats till den världen som heter eftervärlden, där allting är svart och vitt. Och där har jag tagit med spelflödet ifrån utforskningsfasen. Så att där spelar vi bara friform trots att de är bortom barriären och sådär. Så ska jag då eskalera det där ytterligare till så det blir en konfrontation in i konfrontationen ifall de faktiskt ger sig in i någonting som är farligt. För att den där eftervärlden är ganska lik deras egen värld i risk, så att säga. Det är mycket, absolut möjligt att återhämta där till exempel.
Precis.
De har hittat vänliga människor.
Ja, men det är inne på också, att jag tror att det där med hur mycket OSR det blir är precis som du säger. Alltså det är mängden med risk helt enkelt. Och jag kommer ihåg att det var något liknande när det blev fast på fel sida av barriären i Norrlands inland och insåg att ni skulle behöva återhämta där. Och då var det liksom att försöka hitta någon sorts fristad där det var tillräckligt säker för att kunna återhämta. Alltså minimera risken så att man faktiskt kunde gå vidare i fasen och spela andra faser än konfrontation där. Och det var lite grann så det faktiskt blev även i Kaliforniens mörka torn, att ni till sist hade allierat er tillräckligt högt inom de här fraktionerna och var tillräckligt mäktiga, så kunde ni faktiskt återhämta på andra sidan.
Mm.
Det var det säkraste stället, var helt plötsligt på andra sidan barriären. Det var mindre säkert i Cedar Grove på vår sida av barriären. För där var det ju kaos.
Ja.
och det är också, jag tror också det är en sån här sak som glider lite grann under kampanjen, hur hemtam man är på andra sidan barriären till exempel. Alltså hur säkert känns det om man finner sig där.
Men i slutet på Kaliforniens mörka torn, där är ju rollpersonen, det är ju frågan om de egentligen är människor längre. De har kommit så långt på sin frigörelse att det är som rimligt att fråga sig, ja men är de här individerna fortfarande människor eller är de gudar nu?
Och det är nästan så att vi tangerar de här, du hade ju någon vision om att QF skulle kunna vara ett spel där det fanns flera faser även med regelsystemet. Alltså den QF som det är skrivet är ju egentligen bara ritualmagi och kanske någon enstaka förmåga. Men kraftnivån på karaktärerna växer ju om de överlever. Så att vid en viss punkt så börjar man känna att men alltså, nu är ni ju så pass mäktiga så ni behöver inte slå skräckslag för mycket av det ni möter till exempel längre. För att de är mindre...
Det är de som behöver slå skräckslag.
Ja, det vart faktiskt så till slutet till och med. Ja. Och även att det går inte att... Alltså, ni kan inte få någon insikt av att träffa de här. Det är snarare tvärtom, att de kan få insikt av er. Mm. Och då kan man ju börja fundera på liksom, vad är maktbalansen då egentligen? Ska vi på väg över till ett annat spel då vi spelar en annan typ av varelser? Mm. Inte sökare längre utan någon sorts maktspelare i det här utomvärldsliga maktkampen då kanske. Så att, ja, nej, definitivt att den kampanjen lyckades gå så pass långt att personerna kom ju upp i, jag vet inte, var det nivå 5 kanske?
Ja,
sånt där. Och även henscherna var ju uppe där och nosade. Så att då har man börjat kunna få förmågor till exempel, vilket gör att då blir det väldigt tydligt i vissa fall att man inte är människa längre. Lauren till exempel fick ju klor och huggtänder. Mm. Det uppenbarligen har hänt någonting där i alla fall med den mänskliga kroppen. Då. Så att, nej, det är ju en sån sak som man upptäcker när man spelar kampanjerna tillräckligt långt. Att maktbalansen skiftar. Men det är ju en del av insiktssökandet som det skrivet i boken är ju också på grund av överlevnad. Att bli mäktigare för att inte sugas med i den här malströmmen och slukas helt enkelt. Mm. Att det finns ett självändamål i att kunna bli så pass mäktig så att man kan börja ignorera en del av hoten som kastas mot en på något sätt.
Problemet är att man ju skapar ju sig med allt mäktigare fiender ju enklare hinder man kan.
Oh, ja.
när man börjar bli av med de enkla hindren så skapar man sig tuffare fiender och så är man fast i malströmmen i alla fall.
Ja, precis. Ja, det är sant. Men sen ska vi prata om återhämtningen också kanske. För den är ju intressant. En sak som ni gjorde ganska mycket i... Det är lite roligt skrivet i QF-boken, det här med återhämtningen, när den ska inträffa egentligen. Enligt boken så ska den ju ske efter en konfrontationsfas.
Mm.
Då ska det bli en återhämtning. Det där har vi ju tolkat i våra kampanjer som att det egentligen är en möjlighet till återhämtning. Det vill säga att spelarna får liksom ett monopolkort liksom. Kläpp dig kom fri från fängelset liksom. Casha in den här nu vid tillfälle. För det är inte alltid så att man vill återhämta direkt eftersom att det faktiskt går tid. Det är lite grann som att man överlämnar initiativet också tillbaka till spelledaren igen.
Ja.
Och riskerar att bli avbrutna i återhämtningsfasen och att malströmmen blir påmind igen. Så ibland så vill man ju, om man inte är så illa däran så kan det faktiskt vara en poäng med att fördröja den där. Att vänta med att lösa in kortet liksom. Ja.
I KMT har det varit att när vi har gjort en konfrontation, då har vi möjligheten att påkalla en återhämtningsfas efter varje scen. Eller efter vilken scen som helst då.
Ja, precis.
Vi kan återvända till utforskning. Kanske till och med gå in i en andra konfrontation. Då får vi inte, då staplar vi inte. Vi har inte fler sådana där kort på oss. Men...
Nej, men det där har ju varit ganska effektivt. Och det tycker jag också är ganska schysst mot spelarna. Att inte påtvinga en återhämtningsfas. Att, nej, men nu måste det gå 3 veckor. Men vi tänkte ju, vi ville ju göra den här preppen innan. Eller prata med den här personen innan så att vi vet om vad vi ska göra i den här återhämtningsfasen. Mm. Ja, men det får ni inte. Det känns inte helt ok. Då känns det ändå bättre den här metoden att faktiskt från den punkten då tillåta spelarna att återhämta.
Mm.
Det gör ju också den här intressanta grejen att ibland så söker ju spelarna, nästan lite grann som i Solar System, man söker en konfrontation för att få chansen att göra en återhämtningsfas också. Och gärna är inte så blodig konfrontation då. Det är så lagom farligt så att man ska få chansen att ställa frågor eller liksom utforska de här skrifterna man har hittat eller någonting. Så att...
ja. Ja, det är ju en... Inte en stötesten, men en ständig påminnelse i alla fall i ryska kampanjen.
Mm.
För att spelarna vill göra efterforskningar, alltså djupare efterforskningar redan i utforskningsfasen.
Mm.
Och jag hela tiden bara, ja, absolut, du kan ju gå och googla det där eller sitta och läsa biblioteket. Men du kommer inte att nå resultat på det där förrän du går in i en återhämtningsfas. Det måste hända någonting farligt först. Ni måste möta faran först på något vis i en konfrontation. Och
ja.
Det sätter ju lite tempo. Och samtidigt så är det, tycker jag, det skänker en skönt obehaglig stämning. Det vill säga, jag har inte tid att researcha allt om monstret innan jag möter det. Eller jag kanske kan utforska det här monstret innan jag möter det, men för att kunna göra efterforskningarna så måste jag dra på mig uppmärksamheten från någonting annat.
Mm.
Jag måste utsätta oss för någon sorts fara. Sen kan man ju välja den listigt naturligtvis, men fortfarande, ja, även den bästa plan kan ju gå åt pipan efter ett tärningskast. Så.
Jag gjorde ju det i Masks-kampanjen, att där hade jag ett väldigt gamebart system när det gällde vad man blev avbruten över återhämtningsfasen, som jag också delade med mig till era vinnare. Och det var ju det här att alla som ni har på något sätt pissed off tidigare lägger jag på en tabell, och sen slår jag på den när ni blir avbrutna i återhämtningsfasen för vilka som faktiskt avbryter. Det får ju då till följden av att man vill ju gå runt och göra sig ovän med väldigt omäktiga fiender.
Ja,
så att man drigar ut tabellen så att det inte råkar vara liksom de värsta kultisterna som varenda gång hoppar på en liksom.
Ja, men vi skojar om att vi skulle börja ta som slickepinnar från barn.
Ja, precis.
På gatorna. Men också att ja, nu stöter vi oss med polisen här. Ja, men det kanske är rätt okej ändå jämfört med vad vi skulle kunna gjort oss ovän med.
Ja, men exakt. Nej, men precis. Så att, nej, och jag tror även hade att den här mörka hemligheten kunde göra sig påminn, hade jag som ett bit också, så att man hade en chans att, eller mörka hemligheten, vad heter det för någonting? Det heter Malströmshändelsen, eller vad man ska kalla för någonting. Ja, att den här lilla bakgrunden ni faktiskt hade kunde liksom göra sig påminn igen då, var det som faktiskt avbröt. Så det var, vi har ju inte spelat så länge på det, men jag tyckte ändå det systemet var lite, ja, men det var lite käckt. Jag gillar ju sådana här system där inte jag får så mycket valmöjligheter som spelledare. Lite mer på slumpen och att jag så kritiskt ska tolka det till någonting vettigt än att jag ska uppfinna något intressant från scratch där. Så att jag tyckte det passade rätt bra med att hålla det lite ärligt och transparent även mot er då. Men det här med att ställa frågor är en intressant grej tycker jag. Som när man läser regelboken känns som så sjukt overpowered på något sätt. Att spelarna kan helt enkelt säga, men den här viktiga delen av kampanjen, vad handlar det om? Och sen så, om man lyckas med tärningslott så får man svar på det.
Mm.
Tycker du att det spelar sjukmäktigt när vi väl har använt det i spel? Eller?
Alltså jag tycker att vi försöker, alltså i alla fall i KMT, så försökte vi ju powergama det så hårt vi bara kunde. Ställa liksom riktigt sådär frågor som skulle sätta oss riktigt väl för mötena. Men det var ju inte nog, för bara för att man visste, ja, men det väntade en fruktansvärd drake i det där hålet. Så bara, ja, okej, men nästa gång vi återhämtar, okej, på vilket sätt kan vi anfalla draken med fördel? Ja, det kan ni göra ifall ni hämtar solsvärdet liksom, ja, klart. Men varje gång man går in i en sån där återhämtningsfas för att ställa de här frågorna så har man ju också utsatt sig för en konfrontation där man satte sig i fara.
Mm.
Så till slut så har man då gått genom eld och vatten för att få liksom ett litet övertag i ett lika svårt möte.
Mm. Och det är inte så himla lätt att ställa rätt fråga heller.
Nej.
Alltså det är ganska, det är hårdvaluta den där återhämtningsfasen ändå. Man får ju någonstans mellan 0 till 4 varje gång man återhämtar. Och så som du säger, det är ju surt förvärvat. Och är man dessutom illa däran då, så måste man ju oftast använda dem till att till exempel läka. Nu hade ni ju turen då i KMT att ni aldrig behövde jobba. Det gjorde ju att det vart ju lediga cykler bara därifrån då. Men alltså till exempel, men studera skrift för att få exp den vägen. Studera artefakter vill man ju också göra. Rekrytera, inte minst, för att få nya hänsar. Så att det är ju inte så att de här frågorna är gratis direkt heller.
Nej.
Så att ställa en fråga som ger till lika mycket som att rekrytera en ny hench, till exempel. Mm. Då ska det vara en riktigt, riktigt bra fråga.
Mm.
Och sen är det ju dessutom så att det är ett inslag där för frågeställningen också. Så det är inte så att alla... Jag vet att Mitch började med att ställa fantastiska mängder med frågor i början. Eftersom att han hade ingen skada eller någonting. Och han hade ju inte heller någon hench att kanske jobba med oss. Så han frågade en massa. De misslyckades med alla slagen första två återhämtningarna eller någonting sånt. För han hade ju fruktansvärt dålig int.
Mm.
Så att det är inte så att alla karaktärerna heller nödvändigtvis finns speciellt bra på att bedriva efterforskningar. Medan Cheryl till exempel la ju alla sina poäng in så rätt länge där. Och det kunde egentligen ställa ganska bra med frågor. Så att det är ju också en chans att de här bibliotekarie-karaktärerna får glänsa lite grann. Skulle man kunna säga. Genom att faktiskt kunna bedriva efterforskningar.
Ja.
Instaten är ju inte bra i combat till exempel. Så att det är ju faktiskt en fördel för den då. att kunna använda sig i någon annan fas istället. Så att jag tycker ändå att även om det känns kanske på pappret som att den kommer att förstöra spelet, så tycker jag snarare att den faktiskt har förgyllt spelet lite grann. Den sparar också faktiskt lite tid. Alltså man slipper spela en del scener som inte är speciellt spännande ändå liksom. Så att jag gillar egentligen den mekaniken väldigt mycket så här, nu i spel. Och det kanske också är att jag vet inte om det är att den här gruppen har försökt vara lite honest med den också, men jag upplever samtidigt, precis som du säger, att ni har försökt powergamer så mycket som ni kan. Den har hållit ändå, så att jag tror att den är ganska robust faktiskt, och man ska inte vara så rädd för att låta spelarna faktiskt använda den där.
Och den är ju bemängd med en fara, för att slår du en etta, då drar du ju oönskad uppmärksamhet till er.
Precis.
Det märkte vi ju till exempel i Kaliforniens mörka torn, när jag tror det var Lauren efterforskade Vix.
Ja, och det var
vad han var för någon typ och slog en etta.
Och det var väl delvis också därför som jag etablerade sen att han planterade Kim där bland er för att faktiskt hålla koll på er efter den punkten. Så att den hade en konsekvens. Hon var ju redan, jag tror att hon rullade att hon blev förrädare redan när hon blev henchad. Men det var då jag bestämde vem det var som hade plockat in henne. Så att från den punkten så hade de bra koll på er. Så att det är ju det att alltså alla slagen, inget slag är QF gratis. Skulle man kunna säga. Det har vi väl lärt oss, att även de slagen som känns som mest ofarliga har ju också kunnat ha väldigt ödesdigra konsekvenser i de här kampanjerna. Och det är just det, i och med att man under väldigt länge kampanj så man slår inte jättemånga slag, men man slår ändå en hyfsad mängd. Och fummel med utan fördel är liksom vart 20:e slag. Så att, och då kan det gå riktigt illa.
Med den här malströmmen, det är självmatande eld på något vis. Så fort du har satt hjulen i rörelse så då dras man ner i eländet. För att, ja, men har du fumlar har du blivit slag. Och nu fick ni inte återhämta, det var ju synd. Det är som av sig självt. När hjulen väl är igång så spinner det vidare liksom. Av sig självt. Spelet spelar sig självt. Inte riktigt, men jag känner ju det som spelledare också. Nej, men det spelar sig självt. Jag behöver bara svara på frågor och lista ut varför händer nu det här. Jag behöver inte fråga mig vad ska hända nu, utan nej, men varför händer det här och varför händer det? Vad är konsekvensen av det här händelseförloppet?
Jo, nej, jag håller med. Det är väldigt tacksamt på det sättet att det finns alltid en naturlig fortsättning på något sätt, känns det som. Det är bra. Just det här med även att de här misslyckade slagen driver ju oftast handlingen i nya riktningar. Och en sak som jag faktiskt upptäckte då, det var ju det här med att, ja, alltså ni hade en väldigt komisk situation i Kaliforniens mörka torn då ni faktiskt skulle göra er första ritual, vilket också har visat sig är en sån här liksom viktig punkt i kampanjen. Första ritualen man kommer över och utförandet av den och hur bra det går är ju väldigt tongivande, eftersom att det är liksom oftast den största, dels också att det känns som att det är den punkten då spelarna och spelarkaraktärerna kan ta saken i egna händer och börja liksom experimentera med sakerna bortom barriären på sina egna villkor lite grann. Någonting som initierar själva, liksom, inte bara med medsugna i. Men det är också, man är också skitdålig på att göra ritualer i början. Och det gör ju att det är en väldigt intressant situation. Då, trots att Cheryl var den bästa ritualmästaren ni hade, så var ju Cheryl i det läget nivå 0, tror jag. Och då var det ju bara typ 20% chans att lyckas, tror jag. Och 10% chans att
15% chans
ja,
att fumla.
Ja, precis. Det var väl dessutom en nackdel, eftersom att ni vägrade göra ritualen med blod, som det var
tanken. Ja, men med två tärningar får man inte slå en etta.
Nej, precis. Så att ni använde ju vin då istället för blod, även om jag tror att ni faktiskt visste i det läget att det var blod som skulle användas. Men det var ju också så som ni tolkade det, att ja, men det är, om man slår ihop chansen att fumla och chansen att lyckas, så får vi liksom chansen att det händer någonting intressant. Så det är ju bara brute force tills det var. I krönikan så är det ju väldigt roligt just de bitarna, för att det är egentligen, jag tror det är 3 eller 4 gånger ni försöker och det inte händer någonting. Man får nästan följa med den här liksom våndan i när spelarkaraktären liksom försöker göra den här ritualen. De vet att den borde funka och spelarna vet att den kommer att funka. Men den funkar inte. Och de tvivel som uppstår där, då liksom, är magi på riktigt? Ungefär. Här har vi bara inbillat oss det här ungefär. Det är ganska intressant. Sen slutade det med att ni fumlade. Och det fick ju konsekvenser av att ni tappade en hench. Och jag kan ju ärligt säga att jag slumpade ju vilken person som det skulle drabbas av. Det råkade bli en hench, så det hade kunnat, och det hade inte så många henchar vid det läget, så det var nog en ganska god chans att det var en rollperson istället som hade blivit drabbad av det där då, när Brian försvann. Så att det är definitivt konsekvenser med slagen, och särskilt de tidiga slagen när man är kass. Men det blir bra spel. Brian hade vi mycket jobb av. Vi hade nästan mer nytta av honom när han var borta än när han var med i kampanjen. Han var ju intressantare när han var försvunnen. Framförallt liksom i Kims vånda över att han var borta, och att alla kunde liksom fälla nedsättande kommentarer om honom, vilket kändes väldigt opassande med tanke på att han antagligen var död då. Men det var ju så karaktärerna var liksom. De var inte speciellt medkännande. Så typ en nära vän dör, det känns att mima lite grann ungefär på hans bekostnad. Men det jag upptäckte också var ju att spelarna är inte speciellt bra. Även spelade personer typ så level 5 och uppåt, slå slagen ändå. Det är ändå ganska goda möjligheter att de inte, alltså när de ska göra ritualer, att de faktiskt misslyckas också. Eller när de ska göra någonting annat som kräver ett slag. Och det blir också bra spel. Så förutsätt inte att allting som spelade personerna gör lyckas. Utan utsätt dem för samma mängd med liksom tärningsslag och chans. Jag tror att det var någon som tog med fördel och fumlade. Så att det var liksom, det kan absolut hända.
Ja, det är ju i Rechnogrod-krönikan så är ju första gången rollpersonerna dras in i magi. Då är de ju med den här bibelstudiekulten.
Ja, just det.
Och de är på vinden, och den egentligen då ganska erfarna kultledaren ska då...
Anastasia,
precis. Hon ska trolla inför dem första gången, och hon fumlar. Och det resulterar ju då i det första mötet med den behornade konungen.
Och att de tappar en familjemedlem där också, en sektmedlem.
Ja, precis. En sektmedlem försvinner där. Sonja blir ju bortrövad, och det blir ju, det startar ju en ark i berättelsen, en berättelse där som inte fanns från början, utan den uppstod ur det här fumlet som spelledarpersonen gjorde.
Ja, det blir väldigt mycket bra spel på det där. Jag funderar till, du hade skrivit också, om vi tittar bara på, vi har ju gått igenom det mesta här nu, men du har skrivit det här med att ta hjälp av henscher i återhämtningen också. Det har jag lite en frågetecken till vad du menar med där. Det var lätt på tre intressant.
Men det har vi ju, boken talar ju inte alls om det där, men vi har ju faktiskt i Kaliforniens mörka torn, så vill jag minnas att IT-guren Tim har fått göra någon sorts efterforskning för vår räkning i återhämtningsfasen.
Ja, jag tror framförallt att han, jo det har han gjort. Precis, han gjorde den också. Jag tror att han faktiskt, IT-guren Tim Clifton kom faktiskt från återhämtningsfasen från början. Det är inte så lätt att komma ihåg det, men det var ju när Lauren ställde en fråga, så fick hon svaret från den tidigare pojken som råkade vara Tim Clifton. Att vi slog fram honom där då. Så att han är faktiskt född från återhämtningsfasen, den här hemsen också. Lite rumoristiskt nog, men absolut, det möjligheterna, normalt sett så kan de ju bara återhämta skador och trauman, och det har vi ju slagit för, vi har ju försökt bookkeepa det varenda gång eftersom att de också tagit stryk då, och annars förutsätts de att jobba då, vilket är en helt meningslös action då i Kaliforniens mörka torn då. Men det är det de förutsätts göra om de inte behöver göra det då. Men att kunna åberopa dem för fördel är en rätt intressant grej. Jag hade faktiskt det i Norrlands inland, att de här fyra fraktionerna där gav olika fördelar i återhämtningsfasen beroende på, jag tror att man kunde till exempel med de här som körde då, de som ni faktiskt allierade er med när vi spelade, raggarna där, de hade ju ganska bra tillgång till jaktvapen och liknande, så att fördel på att kunna införskaffa vapen under återhämtningsfasen till exempel. Och kören vet vi om höll på med droger till exempel då. Så det var ju också fördel med att inskaffa dem då i återhämtningsfasen, man hade allierat sig med dem. Så man kan ju använda det där i, det är ytterligare en sak som man kan belöna spelarna med, olika typer av fördelshandlingar i återhämtningsfasen beroende på vad man har för artefakter eller vad man har för allierade eller vad man har för händer till exempel, även vad man har för yrke naturligtvis, och det är definitivt någonting att spela med. Men det var väl de kampanjerna det?
Det var de kampanjerna det.
Vad tycker du vi ska spela här nästa?
Ja, vi hade ju till och med omröstning. Omröstning. Vi hade ju en sån här, vad ska vi spela-möte med Kaliforniens mörka tongruppen där vi pitchade spel som skulle kunna vara det vi spelade härnäst. Vi pitchade massor med spel. Jag har ju själva omröstningen framme här. Hur många spel blev det i slutändan? Det blev 15 olika spel.
Och jag var väl ganska övertygad om att det inte skulle bli någonting som skulle vara i närheten av KUF.
Ja, det var vi då. Så vi hade ju den här omröstningen och då vann Morden i Marie Bäck. Alltså mitt kommande Martin Bäck inspirerade polisrollspel. Mm. Men det är inte färdigskrivet än, så då bestämde vi oss för att då ska vi i väntan på det så ska vi spela Ökenros. Mm. Eller There and Back Again, alltså Hobbspelet som jag och Anders har pratat om för inte så jättelänge sedan.
Jag var nog med på det också faktiskt, tror jag.
Var du? Ja. Ja, du kanske var med på det avsnittet också.
Ja, det var ju bra Hobbros och andra bra varianter. Vi hade ju faktiskt uppe det som ett av förslagen, att spela Ökenros där hjältinnan transporteras till The Shire och har romantiska frierier bland hobbitarna. Men det blev det alltså inte.
Det blev det alltså inte. För att lagom till att vi började som zooma in på någon sorts romance där av Angela Cosper, så var det en hejdlöst rolig tråd i OSR-gruppen på Facebook. Där de började prata om...
Den svenska OSR-gruppen.
Den svenska OSR-gruppen. Ja, den enda bra OSR-gruppen. Det är otroligt hög kvalitet på diskussionerna i den svenska gruppen. Och i alla fall med de engelska grupperna jag. Som jag också är med. Mm. Där det diskuterades just en kille som hade fått för sig att han skulle spela ett OSR-aktigt stenåldersrollspel där det inte fanns formelsamlingar utan det fanns grottor med målningar, och frågan var hur man skulle modellera de här grottmålningarna i Nave. Knape, som var hans föredragna retroklon. Och jag blandade mig i den där diskussionen, och samtidigt som jag bara lät spelledarhjärnan kräkas ut idéer så tyckte jag att det var ganska fina idéer där. Vi kanske ska göra någonting av det.
Det var väldigt roligt, för jag läste faktiskt tråden samtidigt, så redan innan du pingade mig så hade jag börjat så här, bara, men vänta, ritualer i grott. Vad låter det som?
Ja. Så jag tog det tillbaka till gruppen och sa, det finns några killar som ska spela OSR i stenåldersmiljö. Vad tror ni om att spela KUF i stenåldersmiljö? Och det nappades du på, så att nu ska vi spela KUF eller strax efter istiden, alltså en mashup av KUF och Grottsbjörnens folk, alltså böckerna om stenåldersflickan Ayla av Sean M. Aul.
Mm. Och det blir väl ganska snart som vi ska ha Session Zero, det är väl några dagar bort bara.
Ja, jävlar, jag sitter och förbereder för att vi ska göra gubbar just på söndag.
Men det här blir lite annorlunda kan jag tänka mig jämfört med de andra kampanjerna. Min sajt, får vi se hur det håller. Alltså, en sak som slår mig direkt är ju det här med resurser. Alltså, om vi går från överflödet i Kaliforniens mörka torn, då vi egentligen inte har... En intressant grej för varje scen är ju att när jag inte hade någonting annat att hooka in spelarna med, så frågade jag helt enkelt, vad har ni på er för någonting? Och det var aldrig samma sak. Det var alltid de nya designerstyrslor, så de kunde nästan som uttrycka sig med liksom, ja, hur investerade jag i den här settingen som vi är just nu i då, när vi är på den här till exempel klubben då? Är jag all in? Jag kommer ihåg att det var någonsin till exempel när ni var vid en pool och Cheryl var fullt påklädd, vilket sa någonting om hur intresserad hon var av själva poolpartiet också kanske. Men det här blir ju väldigt annorlunda kan jag tänka mig när det är liksom befinner oss i istid och vi har, ja, alltså det finns ju inte metall, alltså det finns ju inte metall i jordbruk. Nej. Som jag förstår, så att
det är byteshandel och gåvor,
så det är inte alls säkert att vi börjar med full utrustningsslott till exempel. Nej. Alltså att alla slottar är fulla.
Nej, det tror jag.
Och sen är det intressant också att se om vi ska göra med, om vi nu ska ha till exempel sommar- och vinterfaser. Om vi faktiskt måste lägga en del faser i återhämtningsfasen på att faktiskt bara samla mat eller etablera bas eller någonting. Alltså vi måste ju överleva i vintern på något sätt.
Nej, det är ju slående. Jag håller på att ta mig igenom bokserien nu. Jag har kommit till Mammutjägarna, halvvägs genom den. Och svälter, det är någonting man möjligen gör på vintern. För att övriga årstider har man bara tid. Till exempel att man är på marsch, men inte på en stressad marsch, utan man bara är ute och spatserar liksom några mil om dagen sådär. Då plockar man åt sig lite bär när man passerar förbi någonting, plundrar något fågelbo, gräver upp lite rötter när man ser någon mumsig växt sådär. Så att rollpersonerna har alltid mat. Om det inte är liksom speciella omständigheter, till exempel att det är vinter eller att det är någon katastrof som gör att man måste forcera, att man inte har
Nej.
tid att göra den här
Jag kan
allmänna
tänka mig om man är
uppsamlingen
långt
av
ner i en
mat.
grotta eller bortom barriären så kan det också kanske bli lite svårare.
Ja, jo, då kan det ju vara en grej, men alltså i deras vardag så är ju världen gjord av mat på något vis.
Det är jägare och samlare. Så allt som rör sig och allt som är ätbart är liksom vill
Ja.
man. Jo. Och det tycker jag också är intressant. Jag tittar lite grann på hur arkeologin ser på den tidens människor, och de var ju otroligt kapabla till att överleva jämfört med nu. Alltså verkligen top notch liksom överlevnadsfolk på något sätt. Så att vi kan nog förutsätta det som du säger, att de svälter inte om det inte är extraordinära omständighet. Men det är ju ändå ganska långt ifrån de här bortklimade ungdomarna, kan man säga, i världsbygget, det får man säga. Sen var det där med skriftspråket också, som inte finns.
Ja.
Du vet om att en av de största källorna i QFT Experience är ju skriften.
Ja, och det går ni ju miste om
Nej, men
här.
jag tror inte vi gör det. Men jag ser framför mig en intressant fas då vi hittar en ny grotta där skriften är liksom grottmålningarna som är på väggarna. Och vi måste
Ja,
helt enkelt
precis.
röja grottan för att kunna få återhämta inne i den så att vi kan läsa dem. Alltså.
Ja, jo, men alltså absolut. Det är ju tanken att grottmålningar ska vara
Ja.
magiska och ni ska ha möjlighet att studera detta och göra magi genom de målningar som finns på grottors väggar.
Men jag tänker mig att det är i princip rullarna, alltså inte alla grottmålningar behöver inte innehålla ritualen nödvändigtvis, men de innehåller antagligen insikt. Och då blir det som är intressant, det blir ungefär som att du får inte ta med dig biblioteksböckerna hem, utan du måste befinna dig
Nej.
på biblioteket för att kunna läsa dem. Ja, det kommer ju bli intressant. Särskilt kan jag tänka mig om man hittar saker på andra sidan barriären. Väldigt klurigt. Ja, men det ser jag ju som en skillnad. Sen ser jag också det här med att alltså i KMT så kryllar det av folk. Eftersom att det är ett modernt amerikanskt samhälle på något sätt. Sen är det ganska få som proportionerna bryr sig om. För de är liksom assholes. Men det är ju en helt annan femma. Men det är ju gott om folk. Alltså man kan ju som hitta henchar och information i princip var som helst. Så lär det väl inte riktigt bli i den här kampanjen, kan jag tänka mig.
Nej, har ni ju er stam, kommer väl vara otroligt, alltså finnas många i er närhet som är som på vippen att vara era henchar eftersom ni har blodsband till dem.
Ja, men jag tänker mig även när man träffar en annan
Det är det.
stam också, att det är ju som en källa till att ha en chans att kunna hitta nytt blod också.
Ja.
Så att det tror jag ändå blir en liten skillnad där. Att mänsklig kontakt blir lite mer precious på något sätt. Eftersom att också det är en kultur. Men vi kan inte lämna över en skrift. Utan ska vi lära oss någonting av någon så måste vi som nästan ha dem där. För annars har vi ingenting att ta av. Nej, men jag kan tänka mig, det kan vara intressant. Jag vet inte hur vi ska göra. Men jag kommer ihåg att i Norrland så har jag ju åldersbaserad ryktestabell. Så jag tror aldrig riktigt kom i spel i själva kampanjen, men jag har den i modulen. Och den bygger ju på att olika gamla personer, man slår, varje person kan en T3 rykten tror jag. Förutom hon i macken som kan, vad är det, typ två T6 rykten eller sånt där. Och dessutom får fylla på de där över tid. Hon är som källan till rykten. Men det gör också att man slår på den här tabellen som är rätt bred och så lägger man till åldern. Man slår en liten tärning och lägger till åldern. Och det gör att det blir bara en som ett subsektion av den här ryktestabellen som varje person kan veta. Så det finns en poäng med att söka folk i olika åldrar och prata med dem. För de kan olika saker, har olika perspektiv på ryktena också. Äldre kanske har mer om platser, hur de var förr till exempel. Och yngre har mer koll på vad kören hittar på just nu till exempel. Eller och liknande. Du förstår vad jag menar. Så att just det här att se andra människor som källan till information och hooks. Kan ju också vara såna grejer som vi kan fundera lite grann på om vi vill ha med någonting i kampanjen.
Ja, kuf. Detta mem som spårade hur det blev ett rollspel.
Frågan är om vi kommer behöva ha en sån där... Jag tänker på den här gruppen vi båda är med. I'm begging you to play another RPG. Om vi behöver ha en sån superlag för folk som spelar kuf. Som bara försöker spela... använda enbart kuf och knape för att emulera alla genrer som finns. Det måste ju finnas, någon genre som kuf inte är bra på. Ja.
Ja.
Men vi har inte hittat den än. Nej.
Inte hittat den. Nej. Men då är vi klara. Har vi gått igenom vår lista?
Nu är vi nog utkufade för ett tag här. Vi får väl återkomma med istidsrapport när det kommer lite längre där.
När det kommer, ja. Och jag har ju spelat ganska mycket kuf och skrivit krönika på forumet, alltså i Rechnogarod-kampanjen. Men jag har inte gjort ett sånt där bakom kulisserna avsnitt på den på länge. Så att ett sånt borde jag ju göra.
Absolut.
Också. Det har ju hänt lite. Det har ju hänt saker, inte bara för rollpersonerna utan även på spelledarsidan. Då, jag tänkte jag skulle göra någonting.
Ja. Nej, men absolut. Det är väldigt roligt att få spela lite kuf faktiskt. Så du ska ju spelleda. Och det blir faktiskt första gången jag får spela kuf. Så det ska ju bli lite kul efter 50 spelmöten på spelledarsidan. Så det ser jag fram emot. Men då så.
Då så. God natt, god natt.
God natt, god natt. Var ni än är.